Årets jultävling tar avstamp i ett mycket aktuellt ämne när vi väljer temat farsoter. Vi ska hoppa mellan tidsåldrarna när vi ställer frågor kring ett antal farsoter eller pandemier som man talar om nu för tiden. Helena Franke är tävlingsredaktör.
Och vi börjar direkt med fråga 1. Svininfluensan har varit höstens snackis, och inte bara höstens. Det började väl redan i våras när de första fallen blev kända i Mexiko. När undertecknad åkte på semesterresa i juli blev charterresenärerna mottagna i ankomsthallen av 2 kvinnor i munskydd, plasthandskar och rymddräkt som stod placerade precis in till utgången och delade ut information till alla om att nysa i armvecket och undvika folksamlingar. Det där med att nysa i armvecket borde vara en självklarhet för alla och en var, även före svininfluensan, men det har fortfarande inte slagit igenom hos en del vuxna människor. Under hösten sen har den nya influensan, som myndigheterna tyckte den skulle heta för att inte göra grisarna ledsna eller någonting, den har gett upphov till nya samtalsämnen varje vecka. Först var det pratet om vaccinet skulle vara heltäckande för alla eller inte. Sen var det gratis eller inte, 1 eller 2 sprutor och sen alla förseningar. Sen när sprutorna väl kom så frågade alla varandra, ska du vaccinera dig eller inte? Och sen när sprutandet började komma igång var det givna samtalsämnet att jämföra biverkningar. Och när man började titta på statistiken visade sig nu att dagisbarn och deras personal aldrig varit friskare. Detta sen de började tvätta sig mer noga. Inte ett ont som inte har något gott med sig. Den här smittan, den har förstås ett medicinskt namn också. Och det undrar vi över i första frågan. Är det 1, R2D2? Kryss, AH1N1 eller 2, ABC80. Vi går vidare till fråga 2. Karabalik i mitten, där är Mellberg, där är Ljungberg, så faller Ljungberg och åter på fång ut och bollen går på mål. I mål! I mål! Klacka in drömmål av Zlatan Ibrahimovic! Det är möjligt! Han klackar bollen i mål! Det är möjligt! Det är möjligt! Fråga 2 handlar om en farsot som liksom influensa återkommer i jämna intervaller. Men här handlar det om 4 års intervaller, och då pratar vi om fotbollsfeber. 2010 är det VM i fotboll och 32 länder spelar matcher under en hel månad för att göra upp vem som är bäst. Febern tenderar att drabba även de som normalt sett är ointresserade och knappt vet vilka som leder allsvenskan. En sjukdomsutveckling som är klart besläktad med tillståndet som råder under hockey-VM och OS. En sidoeffekt av fotbollsfebern är att den gör den drabbade svensken sugen på chips, öl och snabbgjorda mackor, och att den sjuke känner en stark vilja att klä sig i blått och gult. Skillnaden mellan en pandemi och en epidemi är att pandemin har större spridning. En epidemi är när många drabbas av en viss sjukdom, men att sjukdomen ändå är begränsad till ett visst geografiskt område. En pandemi är när samma sjukdom har spridit sig över större delen av världen. Frågan är vad fotbollsfeber ska klassas som. Den är spridd över hela världen, det är ju faktiskt VM, men samtidigt är utbrotten klart större i de länder som faktiskt är med och spelar. Så frågan är om de svenska chipsfabrikanterna jublar hela vägen till banken i sommar. Vi lyckades ju faktiskt inte kvala in utan får heja på Danmark. Eller på något av de andra 31 länderna för den delen. VM-finalen spelas den 11 juli och den första matchen spelas precis en månad tidigare, då värdlandet möter Mexiko. Men vilket är värdlandet? I fråga 2 undrar vi, var spelas fotbolls-VM 2010? Är det i 1, Sydkorea, kryss, Sydafrika eller 2, Australien? Så fråga 3. Jazzbacillen drabbade Sverige under 30- och 40-talet, och på 50-talet växte den inhemska scenen fram. Men denna amerikanska musikstil introducerades i vårt land redan på 20-talet, då den också fick sitt internationella genombrott. Jazzen är dock äldre än så. På sent 1800-tal växte den fram bland de svarta i de amerikanska sydstaterna. När de vita där kom på att man kunde tjäna pengar på jazzen började de stava och uttala med SS istället för dubbelt Z på slutet för att skilja den vita jazzen från den svarta, det skriver Wikipedia. I den vita jazzen fanns inte plats för några improvisationer som annars var ett kännetecken för stilen. 1917 gjordes de första kända inspelningarna med bandet Original Dixieland Jazz Band, stavat med S istället för Z. Flera olika undergrupper fick sen plats inom jazzen, som till exempel just Dixieland och även swing- och storbandsjazz. Låten Jazz Basilen släpptes på singel 1959 och blev en hit i Sverige. Artisten sjöng om sig själv som en köttbit på en glödhet grill som visslar jämnt, slår takten på allt och inte kan vara still. Från början var det här en amerikansk låt från 1954. Musiken skriven av Horace Silver och i original heter den The Preacher med text av Babs Gonzales. En Eva Nordström skrev den svenska texten. Det namnet lär vara en pseudonym. Men frågan är vem som sjöng den och gjorde den känd på svenska. Det undrar vi i fråga 3. Var det 1. Gösta Linderholm, kryss Siv Malmqvist eller 2. Monica Zetterlund? Dags för fråga 4. Grälsjuka är inte kul, men det är en sån där sjukdom som kanske är värre för omgivningen än för de som har den. Den sjuka kan dock drabbas av följdsjukdomar som högt blodtryck, heshet och i förlängningen akut ensamhet. Grälsjuka sägs vara en åkomma som mest kvinnor har, men det är ju inte sant. Däremot politiker är en utsatt grupp och de får dessutom betalt för att ha sjukdomen. Författaren Deborah Tannen, som tidigare har skrivit boken Du begriper ju ingenting om mäns och kvinnors sätt att kommunicera med varandra. Hon har också kikat närmare på det offentliga samtalet. Och sociolingvisten Tannen har kommit fram till att vi lever i en grälsjuk kultur där strid, antagonism och polarisering bidrar till ett hetsigt samtalsklimat, både i media, ute i samhället och i privatlivet. I boken Den grälsjuka kulturen lär finnas exempel på kulturer som för allas bästa försöker överbrygga åsiktsskillnader. Boken finns på Daisy om någon är intresserad. Grälsjuka är dock ingen ny uppfinning. Redan de gamla grekerna drabbades av denna åkomma. Sokrates på 400-talet var gift med en kvinna som ska ha varit grälsjuk. Andra källor hävdar att hustrun i fråga bara var utrustad med en vass tunga, vilket i våra dagar inte räknas som grälsjuka, utan som fallenhet för att bli ståuppkomiker. Eller så var det kanske bara så att Sokrates aldrig gick ut med soporna när han blev ombedd, och eftersom det var han som var den stora tänkaren, så var det hans eller hans lärjungars version som gick till historien och inte hustruns. I sammanhanget kanske det inte är fel att citera författaren och satirikern Jonathan Swift, som på 1700-talet sa: bemöda dig av alla krafter att bli gift. Får du en god hustru blir du mycket lycklig. Får du en dålig hustru blir du filosof. Sokrates på sin tid ska ha vetat om att kvinnan han gifte sig med var grälsjuk, men gift sig med henne ändå för att träna sitt tålamod. Vad hette då denna kvinna vars namn har blivit en synonym för grälsjuk kvinna och för ragata i största allmänhet? Detta undrar vi i fråga 4. Hette hon 1. Xanadu, kryss Xantippa eller 2. Shangri-La? Med det går vi vidare till fråga 5. Finansfrossa, det är det som kyler ner börsen efter finansfebern. Först så går det upp och upp och upp. Och sen spricker bubblan, antingen den är baserad på fastigheter, bolåneinstitut eller IT-bolags spekulationer. Aktierna faller, företag skär ner eller går i konkurs, folk blir arbetslösa och har bankerna tur för de statliga hjälp att stabilisera läget igen. I annat fall kan svåra attacker av finansfrossa få folk att kasta sig ut från fönster och då tillstöter grava komplikationer. 1929 var ett svårt år. Då inleddes den stora depressionen i USA när börsen störtök efter en tid av vilda spekulationer och fördubblade kurser. Sommaren 1930 var aktierna på börsen bara värda 10% av vad de varit före raset. Dåtidens stora internationella magnat var svensk och hette Ivar Kryger. Han ledde en jättelik företagsgrupp som också sattes i gungning under Wall Street-kraschen 1929, men som klarade sig ett par år till, tills det visade sig att bolagsgruppen var byggd på ihåliga transaktioner mellan de olika bolagen. Företagen var övervärderade, det förekom allvarliga bokföringsbrott och Kryger hade själv stödköpt aktier för att hålla uppe kurserna för pengar som inte fanns. Aktierna var plötsligt inte värda någonting alls och massor av människor och företag som placerat sina pengar i Krygerföretagen blev utblottade. Ivar Kryger begick självmord inför det möte med banken som skulle bringa sanningen i ljuset. Det var den 12 mars 1932 och nej, han kastade sig inte ut från något fönster utan sköt sig i sin våning i Paris. Fråga 5. Vilken typ av vapen? Nej, jag skojar. Ivar Kryger var mest känd för en speciell produkt som utgjorde basen i hans imperium. Vilken var detta, undrar vi i fråga 5. Var det 1. Tandpetare, kryss, tändstickor eller 2. Blyertspennor? Över till fråga 6. En sann pandemi som inte var att leka med var digerdöden, pesten som spreds under medeltiden. Från Kina nådde den Europa med handelsfartygen på 1300-talet och vidare mellan städer och handelsplatser på land. Miljoner människor dog. Alla tre formerna av pest, böldpest, blodpest och lungpest, förekom under digerdöden som främst angrep gnagare, i första hand råttor och i synnerhet svartråttan. De här råttorna levde sida vid sida med människorna eftersom husen stod tätt i städerna, hygienen inte var den främsta och inte renhållningen heller. Allt det här bildade en gynnsam miljö för pestbakterien som slog ut immunförsvaret. När råttorna dog av pesten sökte sig de smittbärande lopporna i deras päls vidare till ett nytt varmt värddjur, människor i närheten. Pestbakterien smittade också från människa till människa genom närkontakt och via luften. Ingen visste hur man skulle hindra smittan eller varifrån den kom. En teori var förstås att det var Guds vrede över människans synder som var orsaken. Enda sättet att skydda sig då var att bilda botgörartåg där människorna drog fram längs vägarna klädda i trasor, högljutt klagande och eventuellt var deltagarna också försedda med piskor som de använde på varandra för att riktigt göra bot. Piskandet torde inte ha gjort varken till eller från, men det här med att dra ut på vägarna kanske kunde haft en poäng. Om man lämnade stan tillräckligt fort slapp man ju en del av den instängda smittospridande miljön. Och tvärtom, om smittan redan hade kommit till ens egen gata och drabbat en själv, så blev det några smittospridare mindre om de snabbt lämnade stan. Tyvärr isolerade botgörarna inte sig utan drog vidare till nästa stad för att klaga och piska och hjälpte i vissa fall istället till att sprida pesten. Karantän, bättre hygien och människans utvecklade resistens har hindrat jätteutbrott av pest vid senare tillfällen i historien. Digerdöden kallades också för stora döden under medeltiden. Inte så konstigt kanske, men digerdöden hade också ett tredje namn. Vilket var det, undrar vi i fråga 6. Var det 1. Svarta döden, kryss, gula faran eller 2. Röd sot? Så fråga 7. Fråga 7 handlar om en sjukdom som inte är någon sjukdom, eller rättare sagt är en sjukdom men inte den man tror sig ha. Det handlar förstås om hypokondri, vilket ju faktiskt är en riktig psykisk sjukdom. Man tror att man är sjuk, man känner sig sjuk, man klagar ständigt över olika symptom och övertolkar kroppens normala utseende och naturliga funktioner till tecken på ofta dödliga eller invalidiserande sjukdomar. Det här ger ofta ångest och depressioner och det är förstås viktigt att få hjälp. Hypokondri behandlas ofta med kognitiv psykoterapi eller kognitiv beteendeterapi. Det är främst unga människor som lider av hypokondri. När man blir äldre och får krämpor brukar besvären avta. En av 10 patienter i primärvården lär vara hypokondriker i större eller mindre utsträckning. Det blir säkert inte bättre av kvällstidningarnas löpsedlar som skriker ut saker som vanlig huvudvärk kan vara dödlig sjukdom. Själva ordet hypokondri betyder under brosket, alltså under revbensbrosket, en sjukdom i sinnet eller själen. Den inbillade sjuke är en berömd komedi skriven på 1600-talet som en kritik mot läkarvetenskapen. Den handlar om en hypokondriker som genom sin sjukdom får den uppmärksamhet han vill ha. Och han vill gifta bort sin dotter till en läkare för praktiskhetens skull. Det här blev författarens sista pjäs. Han spelade själv huvudrollen i uruppsättningen som bara blev 4 föreställningar lång eftersom författaren i fråga hade lungtuberkulos och drabbades av blodstörtning och dog efter den 4:e föreställningen. I fråga 7 undrar vi vem skrev pjäsen Den inbillade sjuke? Var det 1. Mozart, kryss Molière eller 2. Tartuffe? 7 frågor och en tipsrad med 7 tecken vill vi ha som svar. Bland de som har alla rätt, eller i alla fall flest rätt, drar vi ett antal vinnare som får en ljudbok med den för temat passande titeln Det svider lite. Det är Anna-Lena Brundin som var månadens ansikte i november som har bidragit med några ex av sin egen bok, vilket vi tackar mycket för. Boken är på 4 cd-skivor, inläst av Brundin själv, och innehåller både sprit och förgiftade akvariefiskar. Det är en underhållande bok tillägnad alla de som tror på kärleken. Det först dragna svaret med flest rätt får också en Skånes taltidningströja. Så berätta vilken tröjstorlek ni har när ni skickar in svaret. Nu tänker vi på redaktionen förstås fira jul och därför vill vi be om svaren per post eller e-post eftersom telefonsvararen har begränsat utrymme. Inga svar mottages per telefon alltså. Skicka svaren med snigelpost till Skånes taltidning, Jörgen Ankersgatan 12, 21145 i Malmö eller med e-post till Skanes taltidning @skane.se och märk svaren med ordet jultävling. Svaren vill vi ha senast tisdagen den 5 januari 2010 klockan 14. Lycka till!
Och dragning blir det i 2010 års första nummer av taltidningen.